Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aktivera.
Aktivera, jalla, aktivera. Det här är avsnitt 245.
Det är precis
av Skilsmässopodden.
Ja, exakt. Mm,
ett fint avsnitt, känner jag. Du, vad säger du om liksom det här, när man har börjat acceptera sig själv i en relation, och så när du klagar på mig så säger jag kanske så här: nej, men jag är sån bara. Tycker du att det är okej?
Okay? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker faktiskt inte det.
Nej, men jag vill säga att jag inte säger så. Men liksom, om jag...
Det spelar ingen roll om du är... Du måste ju kunna förändra det om du tycker att det är fel. Liksom.
Ja, men vissa saker har man ju väldigt svårt att förändra.
Ja, absolut. Det kan man ju säga. Och jag vet om det här. Jag har kämpat med det, men jag kan inte rå för det. Liksom. Mm. Jag försöker, men ja.
Min exman och jag, han var mycket för det här att säga att man är på ett visst sätt. Och det hade han rätt i. Det var bara det att så här, när han sa det om sig själv så blev jag jätteirriterad. Men när han sa det om mig, ja, du är ju så där. Då kändes det ganska bra.
Jag tycker verkligen, det där kan göra mig lite upprörd faktiskt om någon säger så här, ja men jag är på det här sättet.
Ja, jag vet.
Då gör någonting åt det då. Du kan inte bara acceptera att du är på det sättet. För det är ju kass att vara på
Nej,
det sättet.
Om det inte funkar, då har man ju ett problem. Då kan man inte stänga dörren genom att säga att man är på ett visst sätt. Sen ligger det ju väldigt mycket i att alla har vi olika läggningar som är på ett visst sätt.
Visst.
Men i en relation behöver man då jämka dem kanske.
Ja,
eller det är klart att man
kanske
behöver det. Ja.
Jag tycker det är liksom ett tecken på lathet att säga så. Och lite uppgivenhet och som att lägga problemen utanför sig själv på något sätt. Eller så här, ansvarsfrihet.
Ja,
ansvarslöshet menar
jag. Ja, jag tar inget ansvar för jag är så här.
Ja, exakt.
Men om man nu... Precis. Men det kan ju också vara så att man har försökt att ändra sig och inte förmår. Jag menar, du och jag, vi har ju också våra sidor då som vi... utifrån de temperament vi har eller rädslor vi har, inte faktiskt kan riktigt ändra på. Man kan ändra det nästan kosmetiskt, men djupt i kroppen. Alltså jag menar kosmetiskt på så vis att man kan lära om ett beteende som bemöter den andra på ett visst sätt. Men inuti kanske det fortfarande känns som att man gör våld på sig.
Absolut. Nej, men det är så här, att det är en sak om... Om jag är sån här och jag vill vara sån.
Ja, just det.
Då det kan man ju möjligtvis säga då, för då har jag så okej, men det funkar inte med den så
då
som
jag
är.
Men
då är det rökt liksom. Men många använder det där, säger ja, men jag är på det här sättet. Du får stå ut med det, fast jag egentligen också håller med dig om att det är fel, ett sätt att ta sig ur knipan på något sätt.
Ja.
Och det nej.
Men det jobbiga uppstår ju när det sätt man har, om man inte kan jämka och den andra heller inte kan jämka så att det här går ihop, det är ju då man liksom får riktiga problem i paret.
Ja.
Jag tycker också att det som är lite läskigt, det är att man kan ha det hyfsat bra, sen ändras situationen till exempel. Man får barn som kräver helt nya sidor som gäller att man anpassar sig till det. Ja. Och om då en av parterna kanske inte kan eller är alls är bra på att anpassa sig till det där, kanske liksom plötsligt visar sig vara en typ av förälder som reagerar väldigt auktoritärt eller är väldigt slarvig och så vidare. Den sidan har man inte sett. Då blir det ju, man får ju hela tiden ta ställning till relationen utifrån det skede man är i. Det är ju aldrig färdigt. Man kan aldrig känna att men vi kommer alltid att klara allting. Nej. Det vet man inte riktigt.
Men en annan sida av det är ju också så här. Om jag säger så här, precis som du säger, man upptäcker att man får barn och då är jag på ett visst sätt. Mm. Att det är också, jag kan ju säga så här, jag är sån här. Jag står för det. Och då är det ju upp till dig att acceptera att jag är på det sättet också.
Eller inte acceptera.
Eller inte, precis. Sen tänkte jag på en annan sak också, att jo, det du sa om att om du säger till mig, du är ju på det sättet, det gör mig rasande.
Utom om jag säger att du är jättegullig.
Ja, nej, det är klart.
Du är ju jättegullig.
Ja, men det tycker jag nästan är värre när en annan person talar om för mig hur jag är. För det tycker jag är, det är som ett fängelse, det är som om någon kastar ett nät över mig och säger så här, du är på det sättet. Jag går inte med på det.
Nej.
Och det är också jävligt. Det är liksom så här, men hjälp mig att förändras då. Eller så här, nej, jag tycker inte om det.
Sånt där är lite jobbigt också ifall man gör det lite för mycket med sina barn. Vilket är ganska lätt hänt att man gör med barn. För man äger dem så att säga från början. Du är så där bra. Och så att det där då, man får passa sig så att man inte fäster dem i någon roll där de vill vara, där de inte vill vara.
Jag tycker det är som med alla människor man har omkring sig. Att man måste tillåta sig att upptäcka dem varje dag. Det låter ju löjligt, men att man inte definierar människor man har omkring sig för hårt.
Har du definierat mig?
Aldrig. Det är helt omöjligt.
Det är flytande materia.
Ja. Du, det här avsnittet är ju lite speciellt.
Ja. Vi ska vända och vrida på begreppet otrohet. Mm. Alltså vi ska prata om allt ifrån varför det sker, hur man ska hantera det, om man ska berätta eller inte, varför man stannar fast man är bedragen. Alla olika aspekter om det här som faktiskt är så otroligt svårt.
Mm.
Är du redo för det?
Mm.
Vi får ju många frågor om otrohet.
Ja.
Dels antagligen för att det är så vanligt, men dels också för att det blir ett så stort problem. Vi ska ta upp en del punkter kring det.
Ja.
Och jag börjar med att RFSU har gjort en undersökning. Den är inte färsk, men det här är en fingervisning då. Och 32% av de som lever i par säger att de själva eller deras partner har ägnat sig åt någon form av otrohet det senaste året. Mm. Och otrohet, då räknas sånt som liksom inom paret har definierats som otrohet. Ungefär om du skulle porrsurfa eller chatta med någon annan. Jag brukar tänka att otrohet egentligen kanske är den typen av aktiviteter som man inte vill visa den andra. Mm. Då är det ganska tydligt. Om jag mässar med någon och jag vill inte visa dig det.
Ja.
Det är inte alltid otrohet. Men det finns ändå en gräns där. För varför säger jag inte annars? Ja, men jag mässade med Maria och hon.
Ja.
Men vi tar några frågor som ibland, som dyker upp här och där.
Mm.
Om vi tar det här första. Vad är det som gör att man stannar trots att man är bedragen?
Efter otroheten liksom.
Vad sa du? Precis. Man är bedragen. För man säger vi ska aldrig vara otrogna för då är det slut.
Ja.
Men väldigt många stannar.
Ja.
Vad är det för mekanismer tror du?
Ja, men det är klart att det vore ju och det kanske är så i många fall också att det handlar om att man är kär i den här personen som har bedragit den. Man älskar den personen och inte vill vara utan den.
Mm.
Det kan ju vara ett skäl. Även om
det tror jag är det allra vanligaste skälet.
Det kanske det är. Jag tänker också så här att det är väl jättebra och då har man ett helvete att komma över det där på något sätt, det där sveket. Men jag tänker också att i många fall så handlar det om att man man vill få upprättelse, man är förbannad och vill få upprättelse. Att man har liksom, den här jäveln har bedragit mig, nu ska jag ha honom eller henne tillbaka, det ska bli ordning och reda här.
Fast du har ju fått det hen tillbaka. Det är
inte jo, så att men får... ja, fast det är också så här, jag ska minsann se att det här, nu ska det här vara min, mitt liksom, ett tag innan. För jag tror att många inte riktigt, många vill fortsätta och klara det ett tag, men sen pallar de inte längre, för det gick inte att komma över det där riktigt. De var inte så, de kunde inte förlåta det.
Nej.
Det tror jag är ett starkt skäl att man säger, nej, jag har förlorat någonting, jag har gått miste om någonting, jag förlorade den här fighten, jag ska vinna tillbaka liksom.
Mm. Känner du igen dig själv så?
Ja.
För mig, det känns liksom inte alls. Nej. Du menar att man skulle tävla mot den som den var otrogen med?
På något sätt, ja. Just för att man har blivit nerknuffad från första platsen. Eller liksom så här, han eller hon valde en annan före mig.
Ja.
Det ska inte få vara
det ska
så.
Inte
nu
få
ska du välja
det.
Mig
ja,
först.
Jag fattar mer.
Liksom,
mm.
Det tror jag är det.
Jag tror också att ett annat skäl kan vara att... låt säga att du hade varit otrogen... Jag får veta det. Du är totalt förkrossad och ber om ursäkt och vet att du har förstört och ber mig förlåta. Det som blir svårt för mig då, det är att då ska jag ha på mitt ansvar att bryta upp eller inte. Alltså jag ska i så fall bli lämnaren. Medan egentligen är du som är orsaken, men jag måste fatta beslutet att lämna eller inte.
Ja.
Det tror jag är jättesvårt för många. Bara att fatta ett sånt beslut, att splittra en familj och så vidare. För beslutet ligger konstigt nog plötsligt på mig som är bedragen.
Ja, visst då, ja.
Och jag hade aldrig önskat att jag skulle skilja mig. Men nu plötsligt är det jag som ska avgöra det här som du har försatt mig. Och jag tror att många backar för att ta det steget och vara ansvarig till en separation. För det syns inte vad du har gjort, så att säga.
Nej, precis. Men det är ju också... Ja, nej, men det är säkert så många gånger att man hamnar i det liksom, beslutsläget. Samtidigt ser det också, då har man ju alltid sagt, jag gjorde slut för att han var med en annan. Eller
jo,
hon var med
men
en
det
annan.
Vill man kanske inte säga för barnens skull,
absolut.
Till exempel.
Nej, nej.
Så det här tror jag är ganska så...
Ja.
Snårigt.
Ja.
Jag tror också att man kanske ofta blir övertygad om att det här ska aldrig mer hända.
Ja.
Man vågar tro en gång till.
Ja.
Så det finns ju många skäl
jag
till
tror
att stanna.
Jag vill bara säga en sak till. För jag tänker också att när man då har blivit utsatt för en otrohet eller blivit bedragen, så hamnar man ju också i en situation där man upptäcker hjälp. Så här är det att vara utanför, att det finns en rädsla för att bli ensam och bli just utan det här förhållandet. Det är inte personen så mycket som förhållandet som man absolut inte vill vara utan. Då får man se att
livet kan rasa.
Ja, precis. Ja.
Mm. Okej, en annan fråga då. Vad är det som gör att man blir otrogen?
Att man är otrogen?
Mm. Det finns naturligtvis många olika saker, men om man skulle uttrycka det generellt.
Ja, dels, jag tror att det finns någon slags bristande moral, eller om det är en gen eller vad det nu är, som gör att man liksom, alltså att man, den där knivskarpa gränsen inte är så knivskarp, utan att det kan väl hända, och man har lätt för att liksom förlåta sig själv eller bortse från att man är en slarvig person helt enkelt. Det tror jag är ett skäl till många otroheter. Faktiskt. Och just i sådana fall där man egentligen har en ganska bra relation, det funkar ganska bra liksom, men man
tillåter sig det.
Ja,
där,
man tillåter
enkelt.
Sig det. Det tror jag är ett skäl.
Jag har fastnat också vid ett annat skäl som jag tänker på, för att, och jag kommer inte ihåg vem som sa det, men jag tyckte det var så bra detta, att liksom, när man är otrogen, när man har levt i ett par och blir otrogen, men väljer att vara otrogen med någon, så är det inte för att man har tröttnat på sin partner, utan det är för att man har tröttnat på sitt eget liv. Att man liksom, man kanske känner sig gammal, man känner sig tråkig, man vill åt en förändring, och det är inte riktigt partnern, utan det är jag.
Ja, det...
Vilket väl också talar för att det är viktigt med den egna utvecklingen naturligtvis, för att...
Ja, jag tror också att man har ju på ett sätt tröttnat på det livet man lever, och där ingår ju ens partner.
Ja, men det ingår också väldigt mycket mer om man inte har varit slarvigt, så att det är bara partnern som ingår. Men då är ju jag bara partnern.
Ja, ja.
Det blir för lite liksom liv. Om man skulle säga så här då, kan man som par förhindra... Alltså minimera risken för att någon ska bli otrogen.
Ja, det vore ju bra om det fanns en sån medicin. Nej, men jag, alltså, så här, jag vet inte. Jag tycker att det är klart att i alla fall av otrohet så tror jag ändå att det finns en känsla av att relationen inte är tillräckligt högt värdesatt.
Mm-hmm.
Att man... båda parter inte liksom håller den här så pass högt så att den...
Håller nivån, menar du?
Ja, eller liksom värdesätter den här troheten som finns i förhållandet, om man nu har det. Liksom. Och att man känner att så här, ja, det är väl inte så farligt. Eller det, alltså relationen, förhållandet är inte så viktigt. Och kan man göra det? Kan man få förhållandet att kännas lika viktigt för båda? För att man värdesätter, och att man värdesätter varandra, och att man liksom uppskattar varandra och visar varandra den uppskattningen och allt det där jobbiga som...
Mm.
Då är det klart att man minskar risken.
Då har man
för att någon,
mer att förlora kanske,
ja,
också.
Ja, mer att förlora. Framförallt så ser man ju liksom, det är ju inte det att man ska vara rädd för att förlora, utan du har ett värde i någonting. Du uppskattar det du har.
Jag är nöjd.
Ja.
Jag är mer nöjd, ja.
Mm. Ja, precis.
Jag känner mig bekräftad. Jag känner mig intressant. Jag känner att någon tycker om mig. Om jag känner alla de sakerna så blir det ju mindre viktigt för mig att någon annan ska visa det.
Ja, exakt. Och det är också det här, det tycker jag är liksom intressant då, när man står i det där valet.
Vilket val tänker du?
Så här, ska jag vara otrogen nu? Mm. Ska jag fullfölja den här känslan som jag har, oavsett om det är liksom en kort känsla eller en någonting som har pågått.
Mm.
Då är det ju det som står emot det.
Mm.
Det är ju så här, det är ju min relation, det är ju mitt förhållande, det är ju de löftena eller det så här, det jag har lovat den här partnern.
Eller är det det? Det du har lovat?
Ja, eller så här, lovat, men den överenskommelsen vi har, jag och min partner.
Det är
partner.
Inte kärleken till din partner.
Ja, men
eller risken att förlora.
Ja, men va? Ja, men det du har att förlora är ju... Eller det som står emot dig är att du kan liksom förlora det.
Ja, det är det jag menar. Du sa att det som står emot är löftet, sa du.
Jo, men fast så här, jag är egentligen inte där, för du behöver ju inte tala om det. Du kan ju vara hemlig med det, och då spelar det ingen roll. Men då är det ju just det här. Då har du ju brutit den överenskommelsen. Det kan du ju inte komma ifrån. Det har du ju faktiskt gjort.
Mm.
Så det som står emot att vara otrogen, eller så här, det är ju så här, just det, ska jag bryta den överenskommelsen jag har med den här personen som jag älskar och vill leva ihop med och så vidare. Och då är det så här, när man står och väger de här sakerna emot varandra, om det här förhållandet har ett högt värde, då kan man ändå säga att då ska jag nog inte välja den där vägen, för att det här är värt så mycket mer.
Mm.
Så tänker jag.
Och kanske också att många som inte är särskilt bra på att kommunicera eller ta itu med konflikter, som har ett dåligt förhållande, kanske triggar nästan en lättare väg ut genom att ha varit otrogen eller någonting. Ja. Vilket ju är väldigt sorgligt att man inte kan tala om det på annat sätt.
Ja.
Men att man börjar slarva så uppenbart så att någon annan kanske måste ta ansvaret och börja säga, du, hur har vi det egentligen?
Ja,
det här accepterar jag inte.
Sen kan jag tycka också att det är ju lätt att säga värdesätt förhållandet. Ja, hur gör man det då?
Nej,
ja, det kan man fråga sig. Men det finns ju en annan sak också i otrohet, tror jag, handlar också mycket om sådär, mitt liv är för tråkigt, som du sa.
Mm.
Och det kan ju vara, en sak kan ju vara då en sexuell, eller en relation, eller en passionerad affär. Men det finns så många andra saker som skulle kunna fylla livet med liksom rolighet och härliga upplevelser.
Ja.
Och det tror jag också är viktigt i en relation, framförallt när man börjar bilda familj. Så att man måste bevaka det där, att även om man nu har barn så måste det finnas någon slags spänning, någon slags nyhet, något som händer för att liksom, och det behöver inte vara, nu åker vi till månen, det kan vara bara så här, du, vet du vad, gå ut lite oftare eller åk och hälsa på den där, eller man måste inte göra saker tillsammans heller.
Nej,
egentligen.
Tvärtom skulle jag säga. Ja,
precis.
För jag tänker så här, att den här passionen som finns liksom, som hör ihop med spänning, den går inte ihop med total trygghet. De här två sakerna går inte att kombinera.
Nej.
Så att det behövs en balans. Man ska inte vara... Ja, man måste kunna vara trygg. Men man kan, det blir inte bra om man är för trygg. Så sa du en gång till din son. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde. Han kanske rapade eller något sånt där när vi satt vid bordet.
Ja.
Och då sa du, nej men gör inte sådär. Och då var det någon annan vid bordet som sa, ja men han är väl bara trygg. Ja, lite för trygg, så det då. Och lite så kan det ju vara. Man kan faktiskt bli lite för trygg, så att man blir nonchalant mot den man har med sig. Liksom.
Absolut, men det som är då nu så här, att bli... Att ge varandra frihet är ju viktigt. Mm. Jag tror att det som folk är rädda för är att om man ger någon frihet så är den otrogen.
Så kommer den att ta för mycket frihet.
Men det är inte så, utan det är snarare så här. Om du ger personen frihet så minimerar du risken för att den här personen ska vara otrogen.
Verkligen.
Det är också en sån här paradox liksom, som man ändå måste ägna sig en del tid åt.
Jag tänker en sak också. Tror du att du och jag till exempel har samma syn på vad som är otrohet?
Ja, det tror jag. Jo, men det tror jag. Jag tycker att vi ändå har liksom touchat de där gränserna och pratat en del om det också. Men sen är ju det är ju också en viktig sak egentligen att reda ut det, att prata om det förhållande, vad man upplever som otrohet och vad som är
liksom, så tidigt som möjligt att prata om de grejerna, för det är liksom det kan såra så fruktansvärt någonting som den där flytande gränsen är lite obehaglig, så att det är bra att definiera vad tycker du gränsen går liksom, att man gör det arbetet i ett par.
Du, får jag fråga dig då, så här, om man tänker efter när man då upplever en, du lever i ett förhållande så plötsligt träffar någon och upplever jättestark passion och det händer någonting så här, är det liksom inte, ska man inte leva ut det där? Mår man inte jävligt dåligt om man inte lever ut den där passionen som man upplever?
Ja, men man kan ju inte ha kakan och äta den. Nej. Man kan inte ha både och. Men jag tänker, man får ju, när man känner den där passionen så ställs man ju inför någonting svårt. Ja. Nämligen att det där kanske är mitt livs största kärlek. Ja. Det där kanske är den jag skulle må bäst av att leva med resten av mitt liv.
Ja.
Så kan det ju faktiskt vara. Det är ju så väldigt många lyckliga förhållanden börjar. De börjar som en olycklig attraktion med någon man inte får vara attraherad i.
Ja.
Och den ger sig inte.
Nej.
Så att det är ju det som är det svåra. Där och då känner man ju, gud, det är den här jag vill ha. Och det som gör det ännu svårare är att den typen av passion ju också kan gå över.
Ja.
Det visar sig vara bara just en kort uppblossande passion. När man lär känna varandra mer kanske det dör ut. Så jag tycker att det finns liksom ingen regel att följa. Mer än att man ju först och främst har löftet till den man är tillsammans med. Men så enkelt är inte livet. För att det kan, och det är därför man kanske vill skilja sig och inleda en relation med den här andra. Eller det är därför man är otrogen. För att man kan inte stå emot.
Mm.
Annars hade vi inte ett problem. Och det är inte ondska. Och så dåliga människor är inte alla heller. Utan det här är svårt, skulle jag vilja säga.
Det är ju det. Och grejen är också så här. Att du kan ju inte riktigt veta det. Du kan ju möjligtvis ana. Och du känner ju säkert att det där är mitt livs kärlek. För jag känner så oerhört starkt.
Mm.
Men sen som vi har sagt så många gånger. Det här är ju en förälskelse.
Ja.
Där man liksom, du har inte riktigt koll. Du är nästan i en liksom psykotiskt tillstånd. Så att det är väldigt svårt att reda ut det. Du kan ju inte tänka dig fram till så här, innan du inleder en förbindelse. Så frågan är då också så här, hur gör man då? Om man ändå, för det kan ju vara så som du säger. Hur fan ska man bära sig åt för att inte sumpa det? Och liksom, hur gör man?
Nej, men jag vet inte. Eller det finns liksom inte ett recept. Men jag vill bara säga också, ibland så vet man ju faktiskt vem den där personen är. Det kanske, så att det kanske har funnits i ens vänskapskrets eller på jobbet. Man vet vad den här människan står för och så vidare. Och sen händer någonting. Så kan det ju också vara.
Men du vet ju ändå inte hur det är att ha ett förhållande med den här personen.
Nej, så precis. Och jag vet inte hur det är att kyssa den eller ligga med den. Och där kan också saker bli liksom bra eller dåligt. Ja. Liksom. Så att om det här pågår och plågar den, så förstår jag människor som testar.
Ja.
För att sen veta, jag kanske kan få ur det här ur mitt system. Mm. Och jag tycker att det är jättekonstigt att säga det här. Men det är kanske så det måste gå till. Om man kämpar emot och det ger sig inte och det ger sig inte. Liksom.
Men en fråga då. För det här råkade jag ut för en gång nämligen. En kvinna som jag var tillsammans med. Som kom och sa så här. Vet du vad? Jag har blivit så jävla tänd på den här personen. Och jag måste få testa det.
Mm. Ja, men det är väl jättebra.
Ja.
Det hade kanske varit mindre bra att säga det. Ni hade inte barn då.
Nej.
Nu har ni det. Nej. Men jag menar, det tycker jag är rimligt att säga när man är ung och inte har barn. Men tänk om ni hade haft barn ihop. Då hade hon nog inte sagt så, för det står för mycket på spel. Då står en hel familj, om du då hade varit en stolt, öj, aldrig i livet, liksom, då hade hon genom den repliken förstört en hel familjs framtid som kanske annars hade kunnat fortsätta leva ihop.
Jo.
Så det är hela tiden sådana här oändligt detaljerade avvägningar man får göra, precis beroende på situation, vem man har med att göra, barnens ålder. Allt.
Men alternativet för henne hade ju varit då att om hon verkligen ville testa det där, att vara hemlig med det. Att inte berätta det för mig, inte säga någonting om det, utan inleda en otrohetsaffär med någon för att känna på, det kanske var rätt person. Eller
ja,
var
alternativet
inte
kanske också hade varit slut med dig. Ja. Det finns flera alternativ.
Ja, absolut. Mm. Jo, men, ja. Nej, men, grejen, det hon gjorde var ju så här, hon riskerade att det skulle ta slut, vilket också gjorde, men hon riskerade genom att säga det.
Ja, men hade hon väntat sig att du skulle säga ja, okej, ligg med honom då så får vi se.
Nej, det tror jag inte. Nej, men,
så egentligen så var det ju en konstig sak att ens dra in dig om hon nu hade bestämt sig. Hon hade också, du hade också kunnat säga nej, det tycker jag inte är okej. Nej, okej, då låter jag bli. Det hade ju inte...
Jag förstår vad du menar. Men jag tycker ändå liksom så här, det är klart att det är ett alternativ att göra slut. Men ett tredje alternativ är ju som sagt att just inleda en relation för att testa det.
Ja. Men det verkar kanske lite onödigt när man inte har barn ihop.
Ja, men om man har barn menar jag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi som gör Skilsmässopodden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Vill du läsa våra böcker, till exempel Lyckligt skild, om våra egna skilsmässor, så hittar du den i bokhandeln och på nätet. Dessutom finns Kärleksfallet, Familjesplitter och Skilsmässobyrån. Och allt handlar om relationer.
En annan fråga också som jag tycker är intressant, det är vad det finns för skäl att berätta om otroheten eller att inte berätta om otroheten. För det är ju inte givet liksom.
Jag tycker ju kanske att om man har varit otrogen, det är skillnad tycker jag på den som är otrogen många gånger och som har det som ett beteende. Där är det ju liksom, det är på ett sätt. Men om man är otrogen en enda gång, ångrar sig, det är liksom, det är ingen person man kommer att bry sig om, det hände av någon anledning, då är jag inte så säker på att ens omgivning, att ens partner kommer att vara betjänt av att få veta det. En del vill ju gråta ut och få tröst och förlåtelse.
Ja.
Det tycker inte jag är riktigt ett fullgott skäl. Att man ska få förlåtelse och så lämnar man en annan människa där fullkomligt förtvivlad. Jag är inte helt säker på vad som är rätt.
Nej, det är ju något pragmatiskt med att säga att vinsten är större för alla inblandade om jag inte säger det.
Mm.
Men sen är det ju också det här att brottet, eller vad man ska säga, ja, brottet mot överenskommelsen är ju begånget. Liksom.
Ja, men det är det jag menar också. Det är ju redan kört. Ja. Det är ju redan begånget.
Precis, men om man i ärlighetens namn, den personen då som har blivit bedragen skulle ju vilja veta. Den har ju liksom inget val i det här på något sätt.
Den skulle vilja att det aldrig har hänt.
Jo, men även när det har hänt. Även när det har hänt så skulle ju den personen vilja veta.
Ja, det är det som är ett sånt hopplöst sätt. Liksom, jag tycker så här, varför den är ju gladare av att inte veta.
Nej, den är inte det.
Jo, det är den ju. Behöver den inte gå och vara ledsen.
Nej, men
det här, i principfrågan så vill den veta.
Ja, exakt.
Men när det väl har hänt så är det ju ingenting i dens liv som blir bättre av att få veta.
Intressant, mycket intressant. Därför att det är ju så också. Nej, då kan man ju säga en massa saker. Men den här har ju åtminstone fått veta sanningen då. Därför att alternativet är att gå och leva i någonting som inte är sant.
Men den vet ju inte den vet ju inte
Nej.
Du kan inte bortse ifrån den faktorn.
Nej, men så här, om du skulle ställa frågan till den så här. Du har att välja nu, liksom, antingen får du leva lyckligt i ovisshet.
Men det är bara en teoretisk fråga.
Ja, det är en teoretisk
fråga.
Det är viktigt i ett förhållande också.
Du menar innan någonting har hänt?
Ja.
Ja, men då vet man väl vad man svarar.
Jo, nej, men även så här, då tycker jag att då får man väl hålla sig till den uppgörelsen.
Men du har ju redan brutit uppgörelsen genom att vara otrogen.
Jo, men
om man nu ska hålla sig till en uppgörelse genom att berätta att man skulle, då ska man ju inte ha varit otrogen, för då har man ju inte hållit sig till uppgörelsen. Shit har redan happened. Uppgörelsen gällde inte.
Men det var en annan uppgörelse.
Jag vet.
Jo, men du måste lyssna, Marit. Det är en sak.
Jag håller bara inte med.
Alla har ju sagt så här, men vi ska inte vara otrogna mot varandra. Det är okej. Men om det nu skulle hända, då vill jag verkligen veta.
Mm.
Då vill jag verkligen veta. Och jag är beredd att ta smällen. Jag kommer att gråta. Jag är hellre ledsen och gråter och tar slut än att jag lever ett liv utan att få veta. Mm. Om jag skulle säga det. Alltså, om man har den uppgörelsen. Mm. Tycker du inte att det vore rätt att berätta då i så fall?
Jag tycker som jag sa, att jag tycker att det är från fall till fall. Det beror på situationen. Jag tycker att det är fel att man har varit otrogen om man har lovat varandra. Och där har uppgörelsen redan blivit det har gått snett redan.
Ja.
Man har brutit mot överenskommelsen. Så att då komma och säga att ja, vi hade ju en överenskommelse att jag skulle berätta. Kan du trösta mig nu, för jag är så ledsen. Vi hade en överenskommelse att vi skulle berätta. Vi hade också en överenskommelse om att vi inte skulle vara otrogna. Jag menar bara, och jag tror att du kan förstå det här i praktiken. Jag menar bara att om jag har varit otrogen mot dig och det kryllar av ungar omkring oss och du har fullt upp och är ganska lycklig människa. Jag har gjort en sak som jag aldrig mer kommer att göra. Jag ångrar mig, jag älskar bara dig, ingen annan. Jag kanske ska bära det här själv. Det är min åsikt.
Mm.
Jag säger inte att det är logiskt, men inget av det här var logiskt. För i så fall så skulle vi inte ha ett problem.
Nej, jag håller inte med. För jag tycker verkligen att det finns ett värde i sanningen. Att jag har bett dig, jag är beredd att ta alla smällar. Jag har bett dig att göra det. Då tycker jag man ska hålla sig till det.
Jag håller med om att det finns ett stort sanningsvärde nästan alltid. Men det fanns också ett värde att inte vara otrogen. Och nu har man satt det ur spel. Och då ska man komma med sanningen.
Ja, och nu tänker jag säga en sista sak. Då har man ju två fel istället för ett. Det är bättre att göra ett än två.
Jag håller inte med.
Nej, jag håller inte med det.
Grr.
En fråga till.
Ja.
Ah, den är ju löjlig, men den måste ställas i alla fall. Kan det finnas något bra med en otrohet?
Nej, den är inte löjlig, tycker jag. Den kan nog vara bra. Det beror på hur illa man tar vid sig. Det är ju tråkigt om det behöver gå. Men jag tror att för en del par som har ett helt avsomnat eller ganska dåligt förhållande så kanske det ibland någon gång skulle kunna bli som en väckarklocka. Om att man liksom börjar se varann igen, hjälp, vad är det som händer? Man kanske tar ställning till varann igen. Men jag tycker ju att det är väldigt tråkigt om det skulle vara just en otrohet som gör det.
Ja,
man kanske kan... Det vore ju kul om det vore något annat. Liksom. Men på frågan, ja, rent teoretiskt så kanske det kan vara något bra i väldigt enstaka fall. Men i 99 av 100 så tror jag att det är dåligt.
Ja, tack.
Vill du?
Nej, men det undrar jag också över. För att jag om jag tittar på förhållanden, par som har förhållanden, så kan jag säga, okej, de har levt ihop i 20 år, de har barn och jag kan förstå liksom så här, det har gått väldigt lång tid, det är inte så konstigt. Men
om för, de är otrogna
med. Ja, precis, ja. Mm. Men för oss, för dig och mig, så känns det liksom, det känns så jävla onödigt. För det finns ingenting som binder oss samman.
Du menar, till skillnad från dem så har vi bara varit ihop i 15
nej,
år.
Nej, men så här, det finns inget skäl för oss att vara tillsammans om vi vill vara med någon annan.
Ja, men egentligen så håller jag inte riktigt med dig. Man kan ha bundit ihop, nu pratar vi då utifrån att vi inte har gemensamma barn,
ja,
och vi är särbo och så vidare.
Ja.
Men vi har likväl ett sommarställe. Vi har väldigt många gemensamma vänner.
Ja.
Vi har vanor, vi gör trevliga resor, vi umgås med barn. Barnen. Jo då, det finns nog saker.
Åh, tråkigt.
Fredags tänker Magnus.
Det är det där som det är faran med att liksom skaffa sommarställe ihop.
Okej, för att då kan man inte vara otrogen eller vadå?
Nej, men därför att det blir liksom så här, då finns det ju saker som liksom binder en ihop förutom det som man faktiskt vill, det som är kärleken, det som gör att man inte vill vara med någon annan. Det tycker jag är tråkigt.
Nu fattade inte jag.
Jo, så här, om vi inte hade allt det här, då är det mycket lättare att säga, men jag vill ju vara med någon annan nu istället, så vi gör slut här istället. Men nu är det saker som då är viktigare än att du och jag vill vara med varandra. Och det är tråkigt tycker jag.
Att det finns ett hus som vi har.
Ja.
Men du kan väl dra när du vill. Det här var ju en tråkig vändning på alltihopa. Att ja, det är ju tråkigt att vi har det här, för då kan ju du inte göra det där. Då kan ju inte du inte vara otrogen.
Nej, men det är inte det jag menar. Nej. Jag bara menar att återigen, som jag säger, så här, risken är ju någonstans större ju närmare man binder ihop sig. Då blir ju risken större att någon är otrogen. För då är inte förhållandet, utan
fast,
då är det allt
jag
annat.
Då skulle man i så fall leva väldigt, väldigt långt isär.
Jag
för
vet,
att inte, så,
vet,
det är ju inte
vet,
ett liv. Ja, då bygger det på rädslan att någon ska vara otrogen.
Ja.
Minns du hur det lät när du sa, när vi pratade om trädgården? Du sa att nej, men du vill inte sköta någon trädgård, sa du.
Ja.
Men jag sa att du har ju en trädgård. Hela tomten ligger ju här. Mm. Ja, men då vill inte jag, men då säljer vi istället, sa du då. Och jag sa att jag köper det av dig. Hej då.
Ja.
Så kan man också göra. Så du behöver ju inte känna att vi hänger ihop nödvändigtvis bara för att vi har ett ställe.
Nej.
Jag kan äga det här med någon annan.
Ja, nej, men jag,
min syrra och jag.
Ja, nej, men jag visste då. Jag känner inte det så jättemycket. Men det blir, jag kunde känna det då när vi bestämde oss för att aha, nu kommer vi, nu blir det någonting som gör att vi nästan tvingas ihop. Liksom.
Mm.
Det
Buhuhuhu.
Ja. Ja, ja. En sak som jag också tänker på, eftersom vi nu pratar så mycket om otrohet, det är vad är det som gör så ont när man blir bedragen? Och vad skulle du säga för dig skulle vara det värsta om jag kommer hem och sa att jag håller på med en annan här nu?
Men det är ju allt. Det är ju det som gör otrohet så hemskt.
Ja.
Att dels är det att du har ju valt mig, eller vi har valt varandra för att vi ska vara de finaste liksom för varann. Det är en anledning. Någon annan var finare än jag. Mm. Det gör ju jätteont.
Mm.
Någon annan var så fin, tyckte du, att det till och med var värt att göra mig så här fruktansvärt ledsen. Sen har man ju en relation också, en stor vänskapsdel.
Mm.
Vilken vän gör så här mot någon annan? Liksom? Mm. Vilken vän gör så mot den? Även den delen får sig ju en törn. Och det är också någonting så här suddigt som gör att när någon har varit otrogen mot den så blir det som att inte bara jäklar, nu får vi det väldigt svårt framåt här. Utan det blir som att man också retroaktivt smutsar ner allt fint man har haft.
Ja, precis.
Det är någonting som förstör så fruktansvärt mycket på något sätt. Som att vi hade det inte bra. Allting känns liksom fel.
Mm.
Och så är man jätteledsen och den enda som ska trösta en är den som har gjort en så där ledsen och... Ja, det är därför det blir så fruktansvärt eländigt.
Ja.
Det är därför det blir så hemskt, för det slår emot alla delar av förhållandet på något vis. Det är ett svek också mot barnen, om man har barn. Det är ett så stort svek.
Mm. Ja, det är också en man slår omkull hela den här tilliten att ja. Man har, för det går inte att, det går liksom inte att få några garantier. Man kan inte leva i en garanti om att du ska aldrig vara med någon annan, för då blir man ju liksom inlåst i ett fängelse.
Nej, men det är ju det man försöker på. Lova varandra, men det är ju ingen jo, som klarar
ja,
det.
Eller? Jo, men, mm. men så att det bygger ett förhållande, ett bra förhållande bygger ju på en tillit, att jag litar på dig, att du inte liksom är med någon annan eller gör saker som jag som skulle göra mig ledsen.
Ja.
Och den får ju liksom bli mm. totalt bortblåst.
Och då. Allt det här fruktansvärda som jag säger att en otrohet är då, så kan jag i samma anda inte döma så fruktansvärt hårt eftersom det är just det här som är så svårt. Att det faktiskt händer. Det händer ju av en anledning naturligtvis. Ja. Kanske för att vi är svaga människor, kanske för att vi har det dåligt eller svårt. Eller,
ja.
Ja, så att och den, det är väldigt för svårt. Den,
det, allt det du säger nu, det, jag håller ju med om det. Det, mm. det. Jag vet ju precis det. Och det borde ju alla människor kunna känna igen sig i. Och det, alltså, om jag begår det mot dig, mm. då vet ju jag att du känner på det sättet. Ja. Att man inte har liksom, att man ändå är beredd att liksom såra sin precis. Partner på det sättet.
Precis. Och där dyker då frågan återigen upp. Ska ja. Man då verkligen berätta?
Ja. Mm.
Här kommer ett lyssnarbrev som anknyter till det här. Ja. Det tar upp det här med att om en har varit otrogen och vänner får veta detta, att välja sida som vi var inne på en gång. Hon skriver så här: min situation var att jag och min man skulle separera. Det var inte mitt val, så att jag blev lämnad och var helt förkrossad. Han hade haft kontakt med en praktikant på sitt jobb och hade väl någon slags otrohetsaffär med henne. Så det var mycket att jag kollade hans mobil etc. Jag pratade mycket med min kvinnliga vän om den här tjejen. Och sen så beskriver hon att hon verkar osäker på om det verkligen var något sexuellt de här emellan, men att det fanns inte ett stort intresse där, så att han, det, liksom, det kändes som en otrohetsaffär. Men tiden gick och separationen blev ett faktum. Min tjejkompis, som även kände min före detta man, åkte hem till honom. Alla de här kände varandra sen förut, de hade jobbat ihop. Eftersom hon säkert var nyfiken på vem den här nya tjejen var som jag hade pratat så mycket om. Situationen att hon skulle åka hem till mitt ex och fika med honom och hans nya tjej och sen komma ut till mig och trösta mig i min känsla av maktlöshet och saknad, det blev helt konstigt för mig. Jag blev arg på henne och sa att vi inte skulle ses mer. Hon sa att jag inte kunde tvinga henne att välja sida. Det var några år som vi inte sågs, men idag är vi vänner igen. Men att i vissa situationer vara feg och säga att man som vän till familjen inte ska behöva välja sida tycker jag ibland verkar fegt och omöjligt. Ska jag som lämnad och sårad behöva gå med på att vänner ena dagen umgås med mitt ex och hans nya tjej, som han kanske då varit otrogen med, och sen komma hem till mig och se mig söndergråten och väldigt ledsen? För vem funkar en sån situation? Vad jag behövde då var någon som 100% stod på min sida och inte skulle slafsa runt och smaka ur alla skålar. Jag skulle gärna vilja höra era synpunkter på det här. Jag har hört er prata om att man inte ska behöva välja som vän vid en separation eller skilsmässa. Feghet tycker jag nog, skriver hon.
Ja, så kan man ju se det. Jag håller inte med. Liksom. Jag tycker,
säg hur du tänker.
Nej, men jag tycker att det är... Jag tycker inte det är fegt. Jag tycker snarare att det är säga, att vara lite öppen mot en helhet. Liksom. Vara öppen i en situation och lyssna på alla parter i det.
Som den här vännen gör.
Ja, som den här vännen gör. Jag tycker inte att det är fegt. Sen kanske det beror på också hur det ser ut. Det är kanske någon som är jävligt nyfiken och nosy. Och det är väl en annan sak. Liksom. Men
då är det en egenskap den vännen har
precis,
ändå.
Mm. Men jag tycker egentligen... Jag tycker så här... Det är ju skitjobbigt att separera och det är skitjobbigt att tänka på den här exet som man är förbannad på och har en massa jävla negativa känslor inför. Men jag tror man måste skilja på sina egna känslor och andras känslor i den här situationen också.
Mm.
Och det är klart, det kan ju vara jobbigt att umgås med personer då som vill behålla vänskapen med båda parter. Och det har man ju all rätt att säga, men för mig är det lite för jobbigt.
För mig funkar
det. Ja, det är jobbigt. Mm. Att man dömer ut de personerna som gör det valet, det tror jag man förlorar ganska mycket själv på också i slutändan. Liksom. Sen tycker jag också så här, jo, det är väl viktigt att man har personer som är på en sida till 100%, men då kanske man ska välja, då kanske det finns personer som är där. Liksom. Och sen, och egentligen tycker jag också så här, det är väldigt svårt att kräva att någon ska stå så här, jag står bara på din sida, jag tycker att han är dum eller så här. Det är lite för höga kanske, krav att ha på sin omgivning.
Ja, men lite så känner jag också. Kanske framförallt eftersom de kände varandra från början. Ja. Det här var liksom en... Hennes vän hade en egen relation till exet. Jag tänker också så här, att det låter som vår brevskrivare tolkar som att vännen trots allt valt sida genom att, genom att hälsa på honom. Men om man kan föreställa premissen att vännen faktiskt inte hade valt sida. Jag tycker själv, nu kanske jag talar så här, men jag har själv varit i situationer där jag har känt båda två innan och fortsatt att hålla kontakten. Och jag har inte valt sida, på riktigt har jag inte det. För det är ju heller inte alltid säkert att den som har liksom blivit lämnad, att den är alltid har noll skuld. Det kan ju vara liksom samspelet som inte funkar. Det är från fall till fall. För jag håller med. Jag tycker inte heller riktigt att man kan begära av andra att de ska se det så här. Man kan liksom inte ha den makten över folk på något vis. Men om det inte här funkar för brevskrivaren, så kan hon såklart säga till sin vän att hon inte orkar ha kontakt under de här premisserna. För att det gör för ont.
Ja.
Och det är egentligen... Jag tycker att det är det rimliga. Sen kan man ju vara besviken på sina vänner då och så vidare. Men man kan nästan inte påstå att det är fel.
Nej, jag tycker inte det heller.
Och det var den här vännen. Det är den här vännen hon har. Det här var en vän som beter sig så. Och så kan hon välja... Funkar det för mig eller inte? Mm.
Ja, och jag vet inte om man är så betjänt av
ensidighet. Vad har man för nytta av att liksom någon bara säger ja, han var en idiot, jag står på din sida. Alltså det här kanske, nej, jag håller med.
Samtidigt fattar jag också grejen, för att när man befinner sig i den där känslostormen och man är så jävla förbannad och irriterad och ledsen och just är rädd för att känna sig utanför, då är det klart att det är jävligt jobbigt att ta såna här saker. Det gör ont.
Men, det gör jätteont.
Men det hör till på något sätt. Det finns ingen vinst i att hålla på och anklaga andra människor för att vara fega eller för att liksom vara illojala eller välja sida eller vad fan det nu är. Det går över, även det.
Ja, liksom. Det gör det faktiskt. Jag tänker också att jag har också varit i den andra sidan där jag har haft vänner då, eftersom jag och mitt ex hade liksom gemensamma vänner. Och det var ju många fester där jag inte var bjuden, där de andra var bjuden. Det är ju en sorg och det gör ont, som du säger. Men jag kan ju inte kräva att världen ska stanna för dem. Att de ska ändra sina vänskapsmönster. Nej. Att de ska sluta umgås, de borde närmare och såna här saker. Ja, det är ledsamt och hemskt att bli utanför på så vis. Men ja... Det är nästan där det får stanna.
Ja.
Att det är en känsla. Och jag kan inte riktigt agera på den. Nej. Och få andra människor att sluta umgås.
Precis.
Så att säga.
Och jag tror också att det man måste komma ihåg, det är inte så här, ja, nu ska du tolerera att människor gör som de vill. Det är inte det som är grejen. Utan jag tror att man måste tänka lite grann på hur kommer jag bäst ur det jag befinner mig i som lämnad. Alltså vad är bäst för mig i förlängningen? Och det är inte att döma ut vänner som liksom behåller kontakten med en sex. Det är inte liksom, det blir inte bättre för en själv om man dömer på det sättet, tror jag.
Nej, och hon säger att det känns fegt. Ja, ibland, det kanske var feghet som den här vännen gjorde av. Men jag menar att beteendet i sig behöver inte bottna i feghet. Nej. Det kan till och med bottna i en rakryggadhet.
Ja, exakt.
Att
precis.
Inte göra världen svart och vit och så vidare.
Och lyssna in, få hela bilden klar för sig.
Ja.
Ja.
Ja, men där rundar vi av det här specialavsnittet om otrohet.
Ja.
Och sen är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt om en vecka.
Precis.
Och vi önskar er världens bästa helg.
Ja. Ha det så bra.
Vi hörs. Hej då.
Hej då. Vi tackar alla er som är med och stöttar podden. Vill du också ge ett bidrag, så swisha till 123 087 1798. 123 087 1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.